ska vi se. Ja, det gör jag. Bra. Det är alltid det där med Micke och jag är. Kul att predika idag. Idag har jag tänkt att jag skulle utgå ifrån den här berättelsen om den barmhärtiga samarien, eller den barmhärtiga samariten som det stod i den här jättegamla översättningen. Och det här är en klassisk sån här söndagsskoletext. Jag tror att alla känner till den väldigt väl, den här texten. Det är någonting som vi har hört många gånger och många gånger läst den här texten. Men anledningen till att vi har hört den så många gånger är ju för att det är en väldigt bra text. Så därför så tänkte jag att jag ska utgå från den. Och den här texten har följt mig den här veckan på något sätt. Det började med att jag lyssnade på Spanarna, det här radioprogrammet i P1 i förra fredagen. Det är ett radioprogram där man några stycken som ser lite trender i samhället och så funderar man lite grann och spanar om vad det kan leda till i framtiden. Och då var det en David Jonathan Lindström, en arkeolog som brukar vara med på det här programmet. Han berättade om det här, liksom, om den här barmhärtiga samarien eller samariten. Att han kom fortfarande ihåg det här när han gick i småskolan. Då så hade de såna här bilder och så fick man sitta och färglägga bilder med den här samarien. Och han kommer fortfarande ihåg den här berättelsen och, liksom, och sa att men det här har varit viktigt för honom i livet då. Och så sa han där också att det här med berättelse, det är ju någonting som vi bär med oss. Om någon säger det här att jag ska älska min nästa, så är det lätt att glömma bort det här. Men den här berättelsen på något sätt så sätter den sig i en. Och man tänker på det på ett annat sätt. Jag tycker det är fascinerande med berättelse. För att det hjälper oss liksom att se världen. Och sen efter det här så hade vi i måndag så hade vi vår cellgrupp eller vår hemgrupp. Och då brukar vi läsa igenom. Just nu så läser vi igenom Lukas evangeliet. Och då har vi kommit fram till just den här berättelsen. Och då läste vi den här berättelsen igen och vi samtalade om den. Och då tänkte jag på det just det här, att en sån här berättelse som man hört så många gånger. Tänk att den kan tala till henne på nytt och igen. Och det är jag fascinerad över när man läser Bibeln. Att så många gånger som man läser någonting som man har läst innan. Så många gånger. Och sen helt plötsligt så är det som att Gud visar någonting nytt. Pekar på någonting nytt i det. Det är som att han sätter fingret på någonting som jag inte har tänkt på innan. Så det är min förhoppning att vi ska få se lite nya delar i en välkänd berättelse. Men innan vi börjar så tänkte jag att vi börjar och lägger det här i Guds händer och ber. Herre, jag tackar dig för att du är här just nu, Herre. Jag ber om att du ska öppna våra hjärtan, Herre. Att du ska möta oss som har kommit hit idag, Herre. Jag ber om att du ska tala till oss, Herre. Och att du ska vara med i den här stunden, Herre. Du ser de här tankarna som jag har funderat över och grubblat på och vridit och vänligt på, Herre. Jag ber dig om att det inte bara ska bli döda tankar, Herre. Jag ber om att det ska bli liv i våra liv, Herre. Jag ber om att du ska tala till oss i den här stunden nu. Tack för att vi får lägga den här i dina händer. Amen. Nu ska vi läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 10 och vers 25-37. Där står det så här. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa det. Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa, det är rätt, gör det och du får leva. För att visa att han var rättfärdig så sa mannen till Jesus. Och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg. Och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt var det med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarie som var på resa kom och fick se honom ligga där. Och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna och förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: sköt om honom och kostade mera ska jag betala på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: gå du och gör som han. Vad ska vi göra för att få evigt liv? Det var frågan som den här laglärde ställde till Jesus. Vad ska jag göra för att få ett evigt liv? Vad ska jag göra för att bli frälst? Och Jesus svarade mannen på den frågan: vad står det i lagen? Och i och med att mannen var en laglärd, han kände till lagen väldigt väl. Så han visste precis vad som stod i lagen. Så han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ, med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Och Jesus svarade att det är rätt, gör så du får leva. Och det här är själva kärnan i hela det kristna budskapet och i den kristna tron. Att älska Gud och älska sin nästa. Tro handlar ytterst sett om min relation med Gud och min relation med min nästa. Och det här är så enkelt och samtidigt så är det så hopplöst svårt. Hur ska man göra? Hur ska man börja? När Jesus bara bekräftade det här mannen redan vet. Han bara säger, men du vet ju redan vad lagen säger. Så känner den här mannen att han är tvungen att visa att han ändå är rättfärdig, att han ändå vet vad lagen säger. Så, och det här kan jag känna igen mig i, att man gärna vill visa sig lite bättre. Man vill gärna visa att man är rättfärdig. Man håller gärna upp en lite bättre fasaden än vad verkligheten är. Och den enda man lurar egentligen är ju sig själv. Men frågan som mannen ställer är ändå relevant. Vem är min nästa? Vem ska jag älska? Det är ju inte möjligt att älska alla människor på samma sätt. Världen är ju så stor och det finns så många behov och så många människor. Hur ska jag veta vem av alla som egentligen är min nästa? Det är hopplöst att veta hur och var jag ska börja att leta efter min nästa. Jesus, kan inte du peka ut min nästa? Kan inte du berätta för mig vad jag ska göra? Och det är då Jesus berättar den här berättelsen om den barmhärtiga samarien. Och alla förstår direkt vem det är som är hjälten i berättelsen. Det är samarien som räddar mannen. Det är han som gör det som är rätt. Han är den rättfärdige. Och vi har hört den här berättelsen många gånger och vi känner igen den. Och många av oss vet också om det här att samarierna var ett folkgrupp som var illa ansedda av judarna. Det fanns en gammal rivalitet mellan judar och samarier vid den här tiden som gjorde att man inte tyckte om varandra. Och därför kunde det bli problem för samarien om han hjälpte den här mannen. Men trots det så hjälper han, för han vet vad som är rätt. Och det borde egentligen ha varit de här prästen och leviten som skulle visa att kärlek, som skulle visa att på det som var rätt. De hade ju den rätta tron, de hade lagen, de visste vad som var rätt och vad som var fel. De visste att vi skulle älska våra nästa. Men det är inte vilka vi är, vilka titlar vi har eller vilka yrken vi har eller vilket namn vi har. Eller vad vi vet. Vad vi vet är rätt att göra. Det är inte det som gör oss rättfärdiga. Utan det är hur vi möter varandra. Och om vi älskar Gud och om vi älskar vår nästa. Och här finns också en liten twist i hela berättelsen. Eftersom Jesus frågar vem som är den överfallne mannens nästa. I våran logik så borde det egentligen varit den överfallne mannen som var samariens nästa. Att det är han som kommer ovanifrån och han hjälper den. Men Jesus frågade vem var den överfallne mannens nästa. Och jag tror att det här är lite medvetet. Att älska sin nästa är alltid någon form av ömsesidighet. Om samarien är den överfallne mannens nästa så är också den överfallne mannen samariens nästa. Relationer bygger på ömsesidighet och möte med varandra. Jesus han uppmanar här den laglärde att han ska gå sin väg och göra som samarien. Men han ska också älska samarierna. Att älska sin nästa handlar om inte om att jag kommer ovanifrån och ska hjälpa alla andra som har stora behov. Ett sånt perspektiv hyllar bara den starke och ser ner på den svage. Men så gör aldrig Jesus. Jesus har en förmåga att möta människor precis som de är. Det handlar inte om makt eller styrka. Relationen handlar om att möta varandra. Våra behov och våra brister blir en möjlighet för att möta varandra. När vi gör oss själva nog och inte behöver varandra, det är då vi blir ensamma. I verkligheten behöver vi alla varandra. Och vi blir till genom våra relationer. När relationen är när det gäller relationer så är våran behov och våran brist en möjlighet. Det är genom att inse att vi behöver varandra som vi verkligen kan möta varandra. Och jag har lyssnat mycket på radio den här veckan för det finns ett annat radioprogram som jag har lyssnat på. Och det är den här söndagsintervjun. Det är också P1. Mycket bra radioprogram på P1. Söndagsintervjun är ett intervjuprogram som är varje söndag. Och då så intervjuar de någon känd person. Ungefär en timmes program tror jag det är. Och man får höra vad de har för tankar och sådär då. Och i söndags var det en intervju av Horace Engdahl. Ni vet han som är med i Svenska Akademien, en sån här kulturpersonlighet. Han var tidigare ständig sekreterare och sådär. En intressant personlighet, intressant intervju. Men det var en sak i den där intervjun som jag studsade på, som jag reagerade på. Och det var hans människosyn, hur han såg på människor. Han sa att människan är egentligen en best som vi sedan försöker fostra till någon utopisk bild av vad hon ska vara. Han menade att det är den här fostran som är problemet. När människan ska bli någonting som hon inte är. Är människan innerst inne god eller ond? Det här tycker jag är en jätteintressant frågeställning och någonting som man behöver fundera på. För beroende på hur vi tänker på människor, hur vi ser på människor kommer påverka hur vi möter varandra och hur vi möter andra människor. Och Horace han menade det att människan har en vilja att förstöra inom sig. En vilja att kunna riva ner. Människan är en best som har lärt sig att leva med varandra. Vi är inte goda som vi är inte så goda som vi själva tror. Och därefter så citerade han en annan sån här kulturpersonlighet, den här Lena Andersson. Hon är författare och skribent och hon ska ha sagt det att det bästa du kan göra din medmänniska är att klara dig själv. Och han menar att det här är någonting av det bästa som hon någonsin har sagt. och att alla människor borde leva efter det. Och det här tycker jag är jätteintressant. Och jag beundrar och verkligen uppskattar de här personerna, både Lena Andersson och Håga och Sängdahl. De är båda intelligenta och kunniga och de skriver väldigt intressanta texter. Och särskilt de här texterna som man inte håller med om, de är extra roliga och intressanta. För de kommer alltid med lite nya perspektiv och de säger nya saker som jag inte har tänkt på innan. Och i det här fallet så tycker jag att de har helt fel. Hagas, han har rätt i det här med att människan har den här viljan att förstöra inom sig. Att hon ibland kan vara en bäst. Och när vi ser på världen och vi ser hur mycket ondska som människan har gjort så ser vi det. Det finns någonting i människan. Men han har fel när han tror att det är vad människan innerst inne är. Och att hon därför bör följa sina impulser. Enligt Bibeln och den kristna tron är det det här som är synden. Människan är skapad god men är skadad och formad av synden så att hon inte kan göra det som är rätt. Synden är en sjukdom som finns i oss alla. Men inget som vi är dömda till att följa och leva efter. Hagas också fel när det gäller det här med fostran och att formas som människa. Människan föds aldrig färdig utan formas alltid. Hon kan formas antingen till någonting bra eller till någonting mindre bra. Och den stora frågan är bara vad det är vi ska formas till. Och Bibelns svar är att vi ska formas efter Kristus och efter att likna Kristus. Och det här Lena Andersson, det här citatet utav henne, det tycker jag också, det sätter fingret på någonting annat som jag tror präglar oss svenskar ganska mycket. Viljan att inte vilja vara till besvär. Vi vill inte vara till besvär för någon annan. Vi tänker att om alla bara biter ihop och klarar sig själva så kommer alla ha det bra. Då slipper vi belasta varandra med våra problem. Var och en bär sina egna problem. Var och en är öar som inte har någonting med de andra att göra. Vi är oss själva nog och behöver ingen annan. Och vi har skapat ett samhälle där vi inte ska ta hand om alla som behöver hjälp. Barnen kan vi skicka till skolan, de som är sjuka får vi skicka till sjukhuset. Och har man psykiska besvär så har vi en psykvård som ska ta hand om det. Och äldre får äldrevården ta hand om. På det sättet så behöver ingen hjälpa någon. Det är samhällets ansvar att ta hand om och hjälpa varandra. Och hjälpa människor. Och vi kan alla göra som prästen och leviten och bara gå förbi. För samhället ska ta hand om människan. Och det är här jag tror vi misstar oss som mest. Att bara ta hand om oss själva skapar inget bra samhälle. Eller ingenting som människan behöver. Utan det skapar bara ensamma människor. Mötet med varandra blir någonting extra som jag kan lägga till. Om jag skulle vilja. Men ingenting som är nödvändigt i det samhället. Och det här tror jag bygger på ett missförstånd på vad människan är. Att människan skulle vara ett självständigt subjekt och oberoende av varandra. Men människan är ömsesidigt beroende av varandra. Och jag tror att människan är skapad till relation och att det är genom relationen som vi blir till som människor. Det är när vi möter varandra och hjälper varandra som vi känner att vi är på rätt plats och att det vi gör är meningsfullt. Vi kan inte göra någonting utan att det relaterar till någon annan. Till och med vår egen självförståelse är beroende av mötet med varandra. Det är genom att vi speglar oss i varandra som vi förstår vem vi är. Om vi är värdefulla eller om vi är värdelösa. Blir vi bekräftade så tänker vi att vi är bra. Blir vi bortvalda försöker vi ändra på oss själva. Gud själv är relation till sitt väsen. Genom att vi tror på en treenig Gud. Ska vi efterlikna Kristus så gör vi det genom relationer och genom att möta varandra. Men den här frågan som den här laglärde mannen ställer sig, den kvarstår fortfarande. Vem är min nästa? När vi ser på världen idag så finns det oändliga behov. Det finns så mycket människor i världen som lider. Så många som har det svårt på så många olika sätt. Så att det är lätt att tappa modet. Jag kan inte hjälpa alla människor. Det går inte. Vad ska jag göra? Vem är min nästa? Och det är lätt att förstå den laglärde mannens fråga. Vem är min nästa? Vem ska jag hjälpa av alla dessa människor? I tisdags så var jag med på i tisdagsgruppen. Det är en grupp som samlas här i församlingen som med daglediga och på tisdagar förmiddagar som brukar arbeta lite praktiskt här vid. Och då brukar de anställda David och Arvid och jag brukar få vara med på tårn i början där vid. De börjar alltid innan de börjar jobba praktiskt så börjar de alltid med att läsa ett bibelord. Vi läser ett kapitel och så läser igenom hela Nya testamentet så ett kapitel i taget. Och just nu så har vi kommit fram till första Johannesbrevet. Och det är så roligt att vara med i den här gruppen och få höra samtalet och höra olika tankar. Ofta så öppnar ju det bibelorden ännu mer när man hör andras reflektioner. Men nu läste vi kapitel 4 där. Och där står det om det här med att Gud är kärlek och att vi ska älska varandra. Och från kapitel 19, eller från vers 19, första Johannes 4 och 19 så står det så här. Att vi ska älska därför att han först älskat oss. Om någon säger jag älskar Gud men hatar sin broder så ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som jag har gett er. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Och efter det här så börjar jag och David diskutera. Och finns det någon rangordning i det här med hur mycket och vem man ska älska? Och den här texten säger ju inte att vi ska älska vår nästa utan att vi ska älska vår broder. Och jag och David, vi gillar ju det här att diskutera teologi. Tycker att det är roligt att gå igång. Ibland så kan vi gå igång lite för mycket på det så att det låter som att vi är mycket mer oense än vad vi egentligen är. Men den här frågan är intressant. Vem ska jag älska? Vem är min nästa? Vem är min broder? Behöver jag rangordna? I Johannes 13 och vers 34, Johannes evangeliet 13, vers 34 och 35, då säger Jesus så här. Att ett nytt bud ger er. Ni ska älska varandra. Så som jag älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Och här verkar det som att det är lärjungarna som ska älska varandra. Och inte att vi ska älska alla människor. Är det så att vi har en särskild skyldighet att älska varandra i församlingen i första hand? När jag läser Bibeln så tycker jag det tydligt att Jesus inte gjorde skillnad på människor. Han verkar ha mött alla med respekt. Han var ganska tuff mot de som var laglärda och de skriftlärda och de som trodde att de hade rätten på sin sida. Men ibland så är kärlek tuff. Det är inte alltid vi vill höra det vi behöver höra. Jag tror att vi kallar det att älska alla människor som vi möter oavsett vem de är. Men jag tror inte att vi klarar av det. Om jag ska springa ett maraton så börjar jag inte med att springa 4 mil utan jag börjar träna kortare sträckor och så ökar jag. På samma sätt är det med lärjungaskap att vi börjar där vi är och så ökar vi. I Jesu närhet verkar det ändå ha funnits någon typ av ordning. Det verkar vara de som såg Jesus närmare. De som var ju närmast Jesus var ju Petrus, Jakob och Johannes. Sen var det de 12 lärjungarna och sen så såg de 72 och sen ökade. Så på något sätt så fanns det de som stod Jesus närmare än andra. Men när Jesus mötte människor så verkar han alltid möta dem med kärlek. Jesus verkar ha haft en förmåga att se människor. Han såg kvinnan vid Sykarsbrunnen och han såg Sakaios när han satt i trädet. och han såg barnen som ville komma till honom. Jag tror att min nästa är de personer som jag möter. Inte de personer jag skulle kunna söka upp och försöka hjälpa. Varje möte med en annan människa är ett möte med min nästa. Jag kommer inte kunna möta alla människor på samma kärlek och på samma sätt. Jag utvecklar särskilda band till vissa människor. Som människor finns det alltid. Som människor finns vi alltid i ett sammanhang. Vi finns i en församling, vi finns i en familj, vi har ett yrke, vi har ett jobb. Och vi har olika engagemang där vi möter människor. Men det är när jag bygger relationer och vårdar den som jag älskar min nästa. Några djupa relationer är alltid bättre än många ytliga. Det är när kärleken odlas som den kan växa till och bli någonting vackert. Och församlingen ska vara en sån plats där vi odlar djupa relationer. Och där Guds kärlek blir synlig. Men när vi möter människor utanför församlingen så ska vi också älska dem på samma sätt. Med samma kärlek. Och när vi lär oss att älska varandra lär vi oss också samtidigt att älska Gud. Och vi glömmer ofta bort det här med att lärjungaskap, det är någonting som vi lär oss. Vi kan inte och ska inte förvänta oss att vi ska vara färdiga på en gång. Att vi ska vara som Jesus. Vi måste lära oss att älska. Och i berättelsen som vi läste visste den laglärde mannen redan vad det var han skulle göra. Han visste redan vad som var rätt. Och hur han skulle få evigt liv. Han visste vad lagen sa. Och på samma sätt är det med oss. De flesta av oss vet redan vad Bibeln säger och vad vi ska göra. Vi förstår det med våra sinnen, men vi har svårt att göra det som står. Och här behöver vi hitta former där vi kan lära oss att vara lärjungar. Jag tror att vi alla behöver föredömen som vi kan följa och som vi kan lära oss av varandra. Vi är alla bra på olika saker och vi behöver hjälpa varandra och se vår nästa och göra det som är rätt. Det vi vet med våra sinnen måste landa i vårt hjärta och gå ända ut i fingrarna. Det räcker inte med att vi vet vad som är rätt. Det måste också bli en verklighet i våra liv. Och Guds ord måste forma våra liv. Amen. Tack Herre för att du är kärlek, Herre. Tack för att du har allting i din hand, Herre. Tack för att vi får lära oss av dig, Herre. Och att vi får lära oss av varandra, Herre. Att älska våra nästa, Herre. Jag ber om att du ska lära oss att se varandra, Herre. Och att leva på ett bra sätt, Herre. Tack för att du är med oss var och en. Amen.